Hör, du som har öron att höra med. Så slutar Jesus sitt tal för folket som har samlats kring honom. Så slutar han också den liknelse som han ger, där han jämför våra hjärtan, våra inren med jord, med olika sorters jordmån, och om vad som ger god frukt. Ingen kan säga, nej det gäller inte mig, jag kan inte höra. För Jesus säger, hör, du som har öron att höra med. Och det har vi alla. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, hjälp oss höra vad du vill säga. Jesus, kom heligande och tala till oss. Du känner oss Herre och du vet vad vi behöver höra ifrån dig. Du känner våra liv. Jag ber dig Herre att din förnyelse ska få bli verklig, inte vår egen, utan din förnyelse i oss. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa texten för er som jag kommer predika över. Precis som Sten Gunnar sa så handlar det om såningsmannen. Och det är från Lukas kapitel 8, vers 4-15. Så har ni biblar med er, häng med. När mycket folk samlades och man drog ut till honom från de olika städerna, sa han i en liknelse. En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen, och när det hade kommit upp vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden, och då det växte och gav hundrafaldig skörd. Sedan ropade han, hör, du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom vad denna liknelse betydde, och han svarade, ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter. Men de andra får dem som i liknelser, för att de inte ska se fast de ser och inte förstå fast de hör. Vad liknelsen betyder är detta. Utsädet, det är Guds ord. De vid vägkanten är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan för att de inte ska bli tro och bli räddade. De på berghällen är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller de. Det som föll bland tistlarna, det är de som hör ordet, men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt. Jesus, han predikar om Guds rike. Han berättar, han förkunnar budskapet om det, om hur det sprids, hur det växer, hur det tar ny mark i människors liv, men också om det, hur det inte når ut till alla. Hur det inte får fäste. Ordet om Guds rike, Jesus, det går ut överallt, men det är inte alla som tar emot det i sitt inre, i sitt hjärta. Det är inte alla som låter det få bära frukt. Frukt som får visa på Guds rike här ibland oss. Här precis innan har Jesus vandrat omkring och han har mött människor. Och han har precis ätit middag hos en farisé som inte tog emot honom helt i sitt hjärta. Han har också mött en kvinna, en synderska. Hon kysste Jesu fötter och smorde dem med balsam. Hon hade tagit emot Jesu rike, Jesu förlåtelse i sitt liv. Och hon visste vad det innebar att få prisa honom, att visa honom vördnad. Men Simon farisén, han ifrågasätter att Jesus tillåter detta. Men Simon, han har inte ens gett Jesus vatten att tvätta sina fötter med, som var seden på den tiden när man tog emot en gäst. Så det handlar om hur vi tar emot Jesus i vårt hem, hur vi tar emot Jesus i våra liv och om hur Guds rike får ta plats och bli rådande i våra liv. Den här texten tycker jag är otroligt relevant idag i vårt samhälle, i vårt land. Så man kan nästan tycka att den skrevs till just oss, just idag. Men vi är medvetna om att det inte är någon ny text, det är inte något nytt som har kommit in, utan det har stått här i Bibeln. Och då kan man ju ana att det har varit relevant i hela historien, i hela mänskligheten. Gud känner människan och Gud känner våra benägenheter. Och han vet vad han är tvungen att gå till rätta med, vad han måste upplysa oss om. Och han lämnade som sagt ingen utanför. Hör du som har öron att höra med. Även jag. När jag bodde i Ecuador en tid med min familj gick jag på en amerikansk skola. Och där hade vi ett slags scoutaktivitet för amerikanska missionärsbarn. Hänger ni med? Ja. Vi hade aktiviteter för barnen och de fick komma. Och så hade vi en dag då man vid ett tillfälle berättade den här liknelsen. Liknelsen om sådden och de olika jordmånerna. Och då räcker en liten söt flicka upp sin hand, 4 år, och säger: I'm the good soil. Jag är den goda jorden. Det var hennes längtan. Och säkerligen var hon det tillsammans med många andra. Men samtidigt så tror jag att man inte föds med olika sorters jordmåner i sitt inre. Jag tror inte att det är något permanent, tyvärr. Jag tror inte att några föds att alltid vara vägkant eller att alltid vara som berghällen eller bland tistlarna eller god jord. Ibland så tänker jag nog, eller har jag tänkt tidigare, att de som är med i kyrkan, de som verkligen är engagerade, de är i god jord. Och det är de. Oftast och ibland. Och de som lockas av annat, som inte ser tron som det viktigaste i sitt liv, det är väl de som är som jorden bland tistlarna, där annat kan kväva. Och de som flackar lite hit och dit och inte riktigt har något beslut, de lyssnar och de tycker det är vackert, men de vågar inte ta steget. Det är väl de på berghällen, växer upp och faller snabbt. Och de som inte ens vill se åt Jesus eller höra någonting om honom, det är ju vägkanten. Liknelsen av sådden är en av mina favoriter, för den är på ett sätt lätt att förstå. Och den är poetisk och vacker. Men den är också svår. Tack vare lärjungarnas okunskap så förklarade Jesus liknelsen, och vi får ta del av den också. Och det här med att kategorisera olika människor gör ju vi så ofta. Men det är ju så fel. Ingenting i oss är konstant. Inget är konsekvent. Man vill ju gärna tro det. Men Jesus visste vad han var tvungen att säga till människorna på den tiden, lika så som han säger det till oss idag. Och Jesus avslutar med nyckelord, kan man säga, ledord för oss att gå efter. Han säger: men det som kommer i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar tillvara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt. Så jag är alltså inte säkrad. Nej, uthållighet, ett gott och ett rent hjärta. Vi måste ständigt se över det. Min farfar, han växte upp på en bondgård, men sedan jobbade han på kontor hela livet. Han lever inte idag, men när han levde så hade han ändå med sig sitt arv från bondgården. Och i min farmor och farfars trädgård hade de väldigt fina trädgårdsland. Och min farfar, han tog verkligen hand om de här. Det var raka, fina linjer. och det var god jord och det var olika klassiker som vinbär, persilja, potatis, sallad och vita smultron. Det tyckte jag och min syster var speciellt, så de fick vi plocka ibland. Och i vår sommarstuga då hade min farfar också satt potatis och vildhallon och rabarber. Det var vackert, det var fint och det var gott. Men så när han dog, då var det inte någon som riktigt tog tag i det hela. Man kan säga att min pappa inte hade fått med sig arvet att ta hand om ett trädgårdsland. Så skulle ni komma till min sommarstuga idag, då skulle ni nog skratta åt hur det här trädgårdslandet ser ut. Det är mycket ogräs, det är mycket tistlar, det är sten och det är torrt. Och det är fattig jord. Och det växer ingen potatis där längre och det växer inga hallon. Möjligtvis kan man hitta någon enstaka liten rabarber, men då är den väldigt tunn och inte så mycket smak i. Det jag vill säga med detta är, som jag tror att många förstår, att vi måste hålla efter vårt inre för att det inte ska bli näringsfattigt eller fyllas av ogräs och tistlar, eller att stenar ska läggas där, eller att en väg byggs därintill. Vi måste se över våra liv så att vi inte kvävs av bekymmer eller rikedomar eller nöjen. Det står inte att vi inte får ha någonting av bekymmer, inte något av rikedomar eller nöjen. Det står att vi inte får kvävas av det. Vi får inte låta det ta störst plats i vårt liv. För några år sedan var jag hälsade på en systerkyrka i Syrien. Och bland ungdomarna där så pratade man om hur man som kristen och hur man som kyrka i Syrien påverkas av det muslimska samhället. Och jag tänkte att ja, det gäller ju inte mig, så jag stängde av. Men sen började jag tänka efter och jag tänkte, nej, jag lever ju inte i ett muslimskt samhälle. Men jag lever i ett samhälle som sägs vara långt gånget in i sekulariseringen. Hur påverkar det mig som kristen? Hur påverkar det oss som kyrka? Jag vet inte. Men jag tror att det ändå påverkar. Vi hör saker, vi läser saker. Och ofta går man på det ibland. Folk i vårt samhälle idag, de kan tro på en högre makt. Man kan tro på en andevärld. Men att ha en herre, en frälsare i sitt liv, det är något annat. Man kan tro på någon slags gud, men att veta vem det är och känna honom, det har gått lite för långt. Att ta emot honom och låta mitt liv få ingå i hans plan, nej, då tar vi gärna ett steg tillbaka. Man kan tro, man kan vara medveten, men budskapet om korset, det är för svårt. Att vi jagar karriär, berömmelser, rikedomar och min egen tillfredsställelse, det är ingen underdrift och det är ingen lögn i dagens samhälle. Det är det hela går ut på, tror jag många anser. Då är man lyckad, då är man lycklig. Att vara vis, att vara smart, att ha en hög utbildning, då är man lyckad, då är man lycklig. Men Sten Gunnar läste från Första Korintierbrevet där det står att Gud har gjort människans vishet till dårskap. Och visheten i Gud, i budskapet om korset, det har blivit en dårskap för människorna. För att det ska vara dolt men ändå finnas där öppet för alla. I vår tid, i vårt samhälle, så tror jag att många reagerar på att ha Jesus som herre. Jag samtalade med en kompis för ett tag sedan som läser till läkare. Hon hade pratat med några kursare. De vet inte om att hon är kristen, tror jag inte. För de sa ganska hårda ord mot kristna. Det var en som berättade att hans kusin hade blivit kristen och pratade mycket om Jesus och om tron. Varpå någon säger, är du säker på att han inte har blivit sinnessjuk? Och det här är inget jag har kommit på. Det här är något som min vän hörde. Och då blir det så tydligt att talet om korset, det är en dårskap för människorna. Men det är Guds kraft egentligen. Att Guds rike får växa inom oss, att det får bära frukt, det är den sanna visheten, den sanna kraften. Det är fint, det är vackert och det är gott. Frågan är vad dina tistlar skulle kunna vara, eller vad mina tistlar skulle kunna vara. Vilka stenar, vilken berghäll det skulle kunna vara. Eller om man börjar komma nära vägkanten. Men vill vi inte alla, som den lilla 4-åriga flickan, vara god jord? Jo, jag tror det. Det är min förhoppning. För då kommer ju vi få bära frukt och ge hundrafaldig skörd. Vi kommer få bära Guds rike inom oss. Guds rike vill inte kontrollera, inte sätta oss under något förtryck, utan Guds rike, det präglas av välvilja, av godhet och av frihet. Och det vill också spridas vidare till våra medmänniskor. Alla vill vi bli bemötta med kärlek och med glädje. Visst är det så? Det är så. Det stämmer. Amen. Då får vi också bemöta andra så. Det som Gud ger till oss, det får vi ge vidare i den frukt han låter växa inom oss. Hans goda konsekvenser i livet. Men är vi då beredda att gå in under vad världen säger är dårskap? Är vi beredda att börja rensa och hålla efter? Är vi beredda att släppa kontrollen och inte kvävas av bekymmer och vår egen kamp vidare? För ofta handlar det om det, att vi vill ha kontrollen. Men är vi beredda att ta emot Gud i ett gott och rent hjärta och i uthållighet, då vill han ge oss god frukt. Då kommer vi att få bära frukt. Inte vår egen frukt, utan frukt som utgår ifrån Gud. Och då kommer vi få vara del av den vishet som är visare än människorna. Och som alltid så kan man hamna i det här att jag ska prestera, det jag som ska göra. Men då vill jag bara säga att det är inte från Gud. För det är en sån del som kan vara bekymmer som kväver. All prestation får falla. Utan bara jag vill, bara jag är uppriktig och har ett gott och rent hjärta. Och jag vill avsluta med att läsa ifrån Psaltaren 51, där David ber en bön och säger till Gud: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig åter glädjas över att du räddar. Håll mig uppe. Ge mig ett villigt sinne. Det offer du begär är ett förkrossat hjärta. En krossad och nedbruten människa förkastar du inte, o Gud. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Herre Jesus, jag ber dig att vi ska få ta emot det du vill ge, Herre. Tack för att det inte är något i oss själva som vi måste prestera, utan du vill ge frukten, Herre. Du vill så. Ditt ord, Herre, får växa inom oss. Och ditt rike får också bli synligt genom det liv vi lever, Herre. Men gör oss, Herre, uppmärksamma på hur vi kan ha ett gott och rent hjärta, hur vi kan vara uthålliga i din kraft, Herre Jesus. Kom och välsigna, Herre, och kom och gör ditt verk, Herre. I Jesu namn. Amen.